Välkommen till Båstadäckaren och kapitel 8. I Rysaren så utspelar sig i badorten Båsta. Bland riktiga Båstabor. Jag hade just stigit in på ICA vid Lyckantorget när chefen Titti Liffner kom springande. Hon hade andan i halsen och munnen full av nyheter. Hej Johan, du kommer ihåg de där killarna som snodde vår kassadator, sa hon. Jag nickade. Precis nyss var de här igen. Men här gången var vi beredda. Hon såg på mig så att jag riktigt skulle förstå innebörden i vad hon berättade. De kom in, 3 stycken, och sprang fram till Katarina i kassan och skrek. Vad är koden? Vad är koden? Katarina som var ledig förra gången när hon var här fattade först inte vad de menade. Men när en av dem grep tag i hennes arm och skrek igen blev hon förbannad. Hon reste sig upp och drog en vattenmelon i huvudet på honom. Därefter körde hon ett par bananer i munnen på en annan. En kund hade handlat mycket frukt som låg på rullbandet. När den tredje killen dök upp för att hjälpa sina polare hade Kattis blivit riktigt varm i kläderna och knäade honom mellan benen. Och nu hängde resten av kassatjejerna på. De hade ju fått sitta och lägga ihop alla priser i huvudet sen kassadatorn försvann då förra gången de var här. Någon skulle få plikta för det. Det blev ganska tufft för banditerna när en ilsken tjejhop dånade fram. Där kom mjölkpaket, deodoranter, djupfryst kyckling, kaffepaket, 2 kilo lösgodis, en 6-pack lättöl. Ja, allt vad de hade på diskarna flög nu runt öronen på de där gökarna. Det här var inte riktigt det arbetsklimat som de hade tänkt sig. Så de tog sig säkra för osäkra och stack iväg. Konstigt att du inte möter dem i dörren. Titti hade berättat allt i ett streck och var därför tvungen att hämta andan en stund. Vad var det för kod de ville ha? Passade jag på att fråga. Koden till kassadatorn såklart. Den funkar inte om man inte sparkar igång det med en kod först. Och vad var det för kod då? Hur löd den? Fortsatte jag nyfiket. Ja, jag kan lika gärna berätta det nu för den gäller inte längre. Vi byter varje fredag. Koden var extra pris på räkbomber, sa hon och såg listig ut. Ja, vad smart, sa jag. Du, nu måste jag hem och käka, sen ska jag leta reda på professorn. Menar du Bure, sa Titti. Jag nickade. Knallade in och köpte lite saker som kunde stilla den värsta hungern och ge hjärnan en chans att arbeta normalt igen. Att Titti kände till professorn var inte så konstigt. Under många år hade han varit den hjälpande handen om någon hade dataproblem. Det var bara att slå en pling till honom och så dök han upp efter ett tag. Och gjorde några snabba rörelser över tangenterna, sen funkar allt igen. På senare år hade han dock dragit sig tillbaka. Antingen hade han tröttnat på folk eller så höll han på med ett stort projekt, ungefär som den där rufsiga killen i kultfilmen Tillbaka till framtiden. När jag var hemma igen och hade brassat en försvarlig portion käk som jag vällustigt tryckte i mig, tog jag en dusch och svida om. Mina nya kläder såg precis ut som de gamla, så när som på att de var rena. När det är extra priser i affärerna passar jag alltid på att köpa flera extra varje. Praktiskt, eftersom man vet att det funkar. Lunchen satt fint och snart var jag mätt och belåten igen. Jag lämnade hemmet och hoppade upp på min 25 år gamla Crescent som stod i porten. Färden gick dit där jag hade för mig att professorn numera bodde. Det var skönt att cykla. Benen gick runt av sig själva. Jag fick in mig en hel del syre som piggade upp. En tanke slog mig. Vad skulle jag fråga professorn? Vill han avslöja något om den underjordiska megasurven? Existerade den överhuvudtaget? Eller var det bara fria fantasier hos killarna på Must? Visserligen hade jag någon gång hört att man kunde belasta en ledning med signaler och på så vis räkna ut motstånd och annat sånt där också i sin tur kunde få fram om det fanns en server i andra änden och vad som hände, om det var en aktivitet och sådär. Efter flitigt trampande i uppförsbackar och med lite ont i häcken var jag så äntligen framme vid professorns hus. Det låg ute i skogen uppe på Hallandsåsen, 135 meter över havet. Kanske inte låter så högt jämfört med Mount Everest, men jag kan garantera att det krävs en viss insats att cykla upp för en sån backe. Runt omkring professorns kåk var vackert, med närbelägen hage där det gick några får. Själva byggnaden var halvt dold i en dunge med granar uppblandat med björk. Utifrån såg huset ganska fallfärdigt ut, men det skulle man nog inte låta sig luras av. Jag klev av cykeln och gick sista biten längs en grusgång. Massor med maskros. När jag närmade mig ytterdörren tändes en diskret röd lampa upp under takskäget. Jag hörde svaga pip, digitala pip. En kråka kom flygande, satt sig på taket och kollade på mig. Det fanns ingen ringklocka så jag knackade på. Jag har gjort det några gånger utan att det hände något inifrån huset. Kände jag på dörrhandtaget. Det var av järn och iskallt. Dörren var olåst och gled upp förvånansvärt tyst när jag petat till den. Hallå, ropade jag. Är någon där? Göran, professorn Bure, hade hjälpt mig mycket genom åren. Så vi var bekanta men hade inte setts på väldigt länge. Det är Johan, din gamla kompis. Är du där? Ropar jag igen. Inte ett svar. Jag steg in i första rummet där ett svagt ljus silade in genom de halvt fördragna gardinerna. En doft av cigarettrök och kaffe fyllde mina näsborrar. Plötsligt kom en katt springande och försvann ut genom ytterdörren. Jag fortsatte försiktigt över golvet, där det låg en vacker men sliten persisk matta. En soffa och ett par fåtöljer stod insvepta i vita lakan. I gamla slott och herrgårdar brukar man ju göra så när man reser bort och inte vill att möblerna ska damma igen. Men det här var inget slott. Jag nådde fram till köket där det stod ett blått bord avsett för 4 personer. 10 använda espressokoppar trängdes i en hög. Jag hittade också glas och en tom flaska vin av bättre märke. Professorn hade god smak vad det gällde ädla drycker, helt klart. När jag kollat samtliga rum utan att möta en människa tänkte jag ett tag ge upp. Men så såg jag att dörren till en städskrubb stod öppen. När jag gick närmare fann jag en lucka i golvet. Den var på glänt och ledde förmodligen ner till källaren. Jag tyckte jag hörde svag musik där nerifrån. Det lät som Neil Youngs mjuka, lätt släpiga röst. Jag lyfte på luckan och klättrade ner för en smal och brant trappa. Risken att bryta benen var uppenbar. Där nere var så mörkt att man inte såg handen framför sig. Ögonen vande sig dock efterhand. Jag kunde skönja små röda, gula och gröna indikatorlampor som blinkade här och var. Där fanns en hel vägg fylld med dem. Ibland klickade det till från något som gick över i ett milt surrande. Jag tyckte det var säkrast att stanna och stå stilla en stund, så jag inte snubblade över något. Då såg jag professorn. Han satt en bit bort. Ja, eller snarare låg framstupa över ett manöverbord. Hela rummet påminde om vad man kan se i cockpiten i en jumbojet. En porslinskopp låg på golvet, krossad. Kaffet hade bildat en liten pöl. Jag sprang fram för att känna professorn på pulsen. Men plötsligt var något som attackerade mig bakifrån. Det dunkade till i huvudet och jag föll handlös framåt. Slog ansiktet i armstödet på professorns stol och bet mig i tungan. Blodsmaken fick mig att förstå att det här var allvar. Jag försökte kasta mig åt sidan för att undkomma en ny attack. Men jag trycktes ner av något varmt och tungt.